There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi tittar lite närmare på vad CSR är, hållbarhet och ansvarstagande och sånt är.
Idag ska vi prata med Karin Strömqvist-Båte.
Och hon är alltså ny generalsekreterare för SVN Sweden.
Inte ny egentligen, för hon har varit där i 8 månader. Men hon är ju ny för nätverket.
Hon är ju ny här i CSR-podden.
Ja, ny gammal. Och det är faktiskt vår första uppföljare. För att vi har ju pratat med den tidigare generalsekreteraren Pia Hjärtfelt.
Just det. Följ oss gärna på Facebook, gå gärna in och gilla sidan och skriv vad du tycker och om du vill ha andra personer som du tycker att vi ska prata med. Men nu, Karin Båte.
God lyssning.
Välkommen hit, Karin.
Tack så mycket.
Och du har tagit med dig bullar. Jag tror du är den första gästen som har kommit på det trycket att ta med bullar hit. Det var ju trevligt, tack.
Varsågod.
Är det en tanke bakom det att vi ska vara lite snällare mot dig eller...
Ja, det här är ju ekologiska stenugnsbakade bullar så att jag tror att de passar er som jobbar med de här frågorna.
Fantastiskt bra. Tack så jättemycket i alla fall. Och välkommen hit. Du, rakt på sak, hur kom det, du är alltså ny generalsekreterare, eller nu är du inte ny längre, du har ju varit i 8 månader, men varför blev du generalsekreterare för SVN Sweden?
Ja, det kanske man skulle fråga vår styrelse om, men jag kan ju berätta hur jag hittade annonsen. Den dök faktiskt upp som ett litet tips via digitala kanaler. Och det lät ju bara för spännande att inte ansöka till.
Vad var det i annonsen som fick dig att gå igång?
Jag har ju jobbat ganska många år med hållbarhetsfrågor men även med kommunikation. Och i företag, då är man ju ofta i en ram, i företagets ram. Och det här kändes som ett spännande nätverk där man kanske hela affärsidén, om man får säga så, eller verksamhetsidén handlar om att kunna våga gå lite längre, kanske gå utanför ramarna. Och det var det som attraherade mig. Jag har alltid velat rädda världen på något vis. Och det, jag tror det är många med mig i SVN, om jag tittar både på våra medlemsföretag och även våra hangarounds som har den visionen.
Ska vi komma ut nu, Torbjörn? Jag är bara i samtalet på en gång.
Ja,
jag tycker vi ska komma ut som jäviga, för att det är ju faktiskt så att Torbjörns företag Global Happy People är medlemmar och jag sitter i styrelsen. Så att nu Karin sa...
Och jag har jobbat jättemycket med SVN.
Det här är ett kladdigt samtal. Ja, vi bara deklarerar det från början.
Tagit bort den kritiken överdriven kritik mot oss själva.
Nej, det är inte kritik. Jag tänker vara självkritisk. Men jag bara förklargjord relationen. Nu tillbaka till samtalet. Förlåt.
Jag tolkar er tystnad då att det stämmer att vi alla vill rädda världen.
Ja, definitivt. Absolut. Hela tiden. Jag har uppdrag från världen hela tiden.
Ja, det är intressant. Du har ju universitetsstudier i USA bakom dig. Kennesaw State University och University of Kentucky. Hur kom det sig att du hamnade där?
Jag flyttade som 16-åring till USA. Min pappa jobbar för ett svenskt bolag där, så att vi flyttade hela familjen. Och jag var en väldigt motsträvig tonåring. Jag ville stanna kvar i Sverige och träna judo och vara med mina kompisar. Men efter ett år eller så där så hade jag vant mig och gick ut high school i USA. Och då visste jag inte riktigt om jag ville plugga i USA eller om jag skulle flytta hem och plugga för att plugga vidare. Det ville jag göra. Jag har alltid varit nyfiken. Så då åkte jag som utbytesstudent till Sydamerika. Och så när jag kom hem därifrån så blev jag erbjuden ett akademiskt stipendium. Så då tänkte jag, varför ska jag åka hem och dra på mig studieskulden? Jag kan stanna här och plugga gratis.
Var din familj kvar i USA då? Eller var det bara du kvar då?
De åkte hem efter 4 år och jag blev väl kvar utomlands 7-8 år.
Mm. Efter USA-tiden så hamnade du på ett otroligt typiskt amerikanskt bolag. Det var din första karriärsavtryck, nämligen Coca-Cola. Och sen i slutet av 90-talet blev du Coca-Cola Sveriges miljöchef. Och då har du alltså rört dig från vad som kanske började som marknad och kommunikationstjänster till att hamna som miljöchef. Vad var det som hände däremellan?
Ja, men det var ju en otroligt rolig resa med Coca-Cola. Att först jobba på deras huvudkontor, denna skyskrapa i Atlanta, där man till och med sa att vi har inte blod i våra ådror, vi har Coca-Cola i ådrorna. Och första dagen blev jag tillsagd på jobbet. Jag hade köpt en ny liten dräkt som man skulle ha då på 90-talet. One thing, Karen, we don't wear Pepsi Blue here. Så det var bara att hänga in den där mellanblå dräkten i.
Du kom till Coca-Cola i en Pepsi-dräkt?
Yes, fast det visste jag inte då.
Aj,
ja. Nej, men sen,
det hade man inte kunnat fantisera ihop liksom, att det var så.
Ja. Nej, men ja. Så var det. Mm. Eftersom jag hade pluggat då marknadsföring och kommunikation, men även då world development, så tänkte jag att ja, men ett globalt företag som är ganska bra på det, det blir väl bra att jobba för. Och så blev jag erbjuden då ett jobb i Stockholm. Och så började ju kunderna efter några år, de började ju fråga lite jobbiga frågor. Om transporter, om förpackningar. Och då var väl jag den som visste mest av de som inte visste så mycket. Så att,
vilket år är vi på nu?
Nu är vi mitten på 90-talet. Mm. Och sen fick jag mitt första barn 97. Och då började jag tänka ännu mer på det här. Mm. Men vad spännande med kunderna som frågar vad mycket vi skulle kunna göra tillsammans. För Coca-Cola gjorde ganska mycket redan då. Var väldigt drivande inom lättviktsförpackningar, återvinning och transporter. Och inte så många som visste om det. Så att när jag kom tillbaka från min mammaledighet så fick jag uppdraget att göra en utredning just om Coca-Colas miljöpåverkan och hur skulle vi kunna jobba med det i Norden, eller minimera det avtrycket. Och då kom jag ju förstås fram till att de behövde en miljöchef, och då fanns jag där.
Men så logiken är att din ådra att vilja rädda världen, den vaknade i samband med att du fick barn? Är det en...
Nej, den förstärktes. Jag har alltid varit en rädda världen doldis, liksom innan. Det här world development handlade mycket, som jag pluggade då speciellt på min masters. Man har ju så här en masters och så har man en minor. Den handlade mycket om liksom, hur kunde man jobba med fair trade-begrepp och sådana saker. Så den har funnits där hela tiden, men den blommar väl ut lite mer. Man börjar ju tänka när man får barn. Men det var väldigt kundmarknadsdrivet från början, och jag tror att det har varit min USP sen när jag har gått vidare som mer traditionella hållbarhetschefsfrågor, och att just att titta på det utifrån ett kundperspektiv.
För du gör ju sen en sån här riktig karriärsrörelse. Du blir Corporate Citizenship Director på DOL, och sen blir du Senior Expert at Department of Public Policy and Sustainability på tyska posten, eller Deutsche Post. Och den sista placeringen var ju i Tyskland också. Du har ju tagit ett antal ganska smutsiga bolag och försökt jobba med hållbarhet och miljö och hållbarhetsfrågan. Vad är liksom dina erfarenheter du har tagit med från de positionerna?
Det är ju det som har varit så. Varje miljö- och hållbarhetschef måste ju sträva efter att få jobba inom sådana bolag. För du kan göra så otrolig skillnad med små medel. Tänk dig hela DOL som finns globalt, om du transporterar ännu lite smartare. Coca-Cola som använder så otroligt mycket vatten och resurser, och egentligen, alltså det beror på vilket perspektiv man har. Jag tycker att de bolag jag har jobbat på egentligen har de kanske inte är där ännu, men de har stor potential att bli de här världsförbättrarna. De jobbar på mycket snabbare än FN i många fall, skulle jag säga.
Och dina, om man tittar på inifrån och ut, liksom, hur har det präglat dig att ha varit? Vad lärde du dig av de här olika rollerna? Är det en omöjlig fråga att besvara kanske?
Ja, men jag har ju lärt mig olika saker av olika bolag. Jag kommer alltid vara otroligt tacksam för den utbildningen och skolningen jag fick i Coca-Cola vad det gäller både kommunikativt och de planer man la fram, att de liksom skulle make sense. Annars gick det inte igenom. Och också det här att vara uthållig och stå på sig. Det måste man ju vara i de här stora företagen. Men också hur faktiskt, om man bara hittar rätt och man kan matcha det med företagets affärsmöjligheter, så har man en otrolig möjlighet att få genomslag. Mm. Vi på DHL jobbar ju mycket med produktutveckling och våra första klimatkompenserade paket och förnybara bränslen, och hur kunde man göra så att säga kundnytta av det här. Och det var en väldigt lång resa och det var väldigt mycket studier vad de här paketen skulle heta och så. Och långt efter jag hade slutat på DHL och Tyska Posten, för bara 1-2 år sedan, så ringde en före detta kollega till mig från Tyskland och så sa hon: Karin, jag vill bara berätta en sak för dig. Ja, men vadå? Ja, men vi har haft ett kalas här på huvudkontoret. Ja, vi har firat att vi har skickat vårt miljonte gröna paket.
Mm.
Så att man blir också ödmjuk inför att förändring tar tid.
Tycker du att man har från de här bolagens sida fått ut tillräckligt att man jobbar med de här frågorna? För jag kan känna ibland när jag hör beskrivningar som du gör nu att det är så mycket jag inte känner till liksom.
Nej, jag tycker man har, det var egentligen också en drivkraft. Jag tycker att man gör otroligt mycket i de här stora företagen. Men man får ju ofta vara slagpåse eftersom man är så publik. Och då blir man väldigt försiktig i sin kommunikation och tycker att det är bättre att inte säga någonting alls. Kanske bli upptäckt. Men det är inte så många som vet till exempel att Coca-Cola, det här med vatten och att vatten kommer bli en resurs som blir väldigt dyrbar, det hade de ju koll på för 20-30 år sedan. De gjorde ett program redan då runt hur kan man vara en positiv kraft i att rädda så mycket färskvatten som möjligt och vara den mest effektiva dryckesproducenten vad det gäller användning av färskvatten. Och mycket, ni bara tänker på er själva när ni reser. Vad väljer ni om ni vill ha en säker dryck? Ni väljer en buteljerad läskedryck, för ni vet att en vattenrenings...
Nej, det hade vi inte gjort. Det hade vi inte gått på.
En vattenreningen är säker, så man exporterar ju mycket teknologi och använder även sina fabriker om det blir katastrofer och kör ut färskvatten och sådär.
Mm. Det som är roligt i det du säger är ju så klingande musik. Det är att hitta musklerna i det stora bolaget. Och kan man hitta musklerna och ställa om den med mycket möda och stor besvär, då kan man få väldigt stor effekt. Det är ju charmerande med en sån stor aktör som vågar till slut, ofta trögt, men ändå ge sig in på en sån sak. Då kan ju effekten vara makalöst häftig. Faktiskt. Då kan man verkligen rädda världen.
Ja. Du, apropå slagpåse så tänkte jag, du gillar ju att slåss har jag förstått. Eller åtminstone du gillar att kasta folk. 3 dagen har jag hört någonting om. Jag vet inte vad det innebär, men vad är det?
Jag vill ju inte kalla det en definition gilla att slåss, utan det är snarare tvärtom, att jag gillar att kramas.
Aha.
Men jag har 3:e gradens svart bälte i judo.
Så 3:e gradens svart bälte i judo, det är att kramas?
Ja, och det är att nyttja motståndarens kraft till sin egen fördel, kan man väl säga. Så det är väldigt biodynamiskt uträknat. Man kommer under en andras tyngdpunkt och kastar.
Det händer att du kramar folk på vanligt sätt också, de landar inte alltid på golvet? Liksom,
utan... Inte alltid, men det händer att de trillar på golvet.
Oj då. Ja.
Jag har blivit kastad av Karin, det brukar gå ganska bra faktiskt. Och jag ska säga, jag måste skvallra det här, för det är nästan det roliga som finns när Karin på sitt ödmjuka sätt förklarar att vi kramas på judogolvet. Och sen med den här ljusa stämman förklarar, och så här gör man ett armlås, och då måste man bända här, då går armen av. Och man som elev står bredvid och tänker, åh herregud, så brutalt. Men hon gör lika konsekvent. Liksom. Det är fascinerande.
Ja, det är viktigt att veta fakta när man håller på med en... Judo kommer ju från början från en stridskonst, även om man har tagit bort de farliga momenten så att man kan tävla i det utan att skada sig. Ja,
slåss, det var ju det jag sa.
Jag är väldigt stolt över Åsa. Mm. Nu ska vi outa något mer här. Hon har alltså tagit sitt första bälte i judo. Mm.
Grattis!
Ja, det var inte när jag var 12.
Hon har sjätte Q, halvgult, och hon går mot helgult bälte i december tillsammans med sin Judo for Ladies-grupp som vi har startat.
Wow! Så fast snart du kommer inte... du också kramas på ett helt nytt sätt.
Absolut, jag kan fälla dig när du vill.
Ja, det kunde du säkert innan också.
Gruppen hette Judo Light for Ladies, men det är inte så light, så att nu har vi döpt om den till Judo for Ladies bara.
Ah, okay. Mm.
Det är väldigt roligt. Väldigt roligt.
Vad är din tyngsta merit inom judo? Har du vunnit någon tävling? Eller det kanske inte så. Jag vet för lite om judo, så jag ställer säkert fel frågor.
Nej, jag har vunnit ungdoms-SM i judo, vunnit amerikanska high school-mästerskapen.
Wow.
Trea på öppna skandinaviska, så jag tävlar ganska mycket, men det var ju inte riktigt en så digital tid när jag flyttade till USA, så det var lite svårt att hålla kontakten. Det fanns inte så mycket damjudo i amerikanska södern. Det var lite andra sporter. Cheerleading och sånt, och det var inte riktigt min grej.
Så du var tvungen att lägga ner judointresset när du flyttade till USA?
Nej, jag reste och tävlade ganska mycket där också, men det blev väl inte riktigt samma satsning som om jag hade stannat kvar i Sverige och fortsatt i ungdomslandslaget.
Mm. För du var i ungdomslandslaget när du lämnade Sverige?
Mm.
Men tävlar du nu idag fortfarande?
Nej, nu tränar jag mest andra.
Okej.
Okay. Ja.
Mm. Finns det erfarenheter som du har tagit med dig från judon i ditt arbete i näringslivet? Eller är det helt aparta verksamheter? Liksom, ser du kopplingar emellan?
Nej, men jag tror en koppling handlar, och det lär man väl sig inom all sport, att man måste öva väldigt mycket för att bli bra på någonting. Och man är aldrig fullärd. Man får vara lite ödmjuk. Men jag brukar också säga det, att den som kan konsten att falla klarar sig alltid.
Mm. Mm. Det där var en fin koppling.
Ja. Nu blev det visdom på en hög nivå, måste jag säga.
Och sen, jag har min farmor, hon är 96, det är min mentor. Henne kan man alltid ringa till. Och hennes svar när man har
gjort... Bältet?
Ja, hon har faktiskt varit med och tränat, men hon har inget färg på bältet. Men hon är liksom... Ja, hon kan mental judo. Hon säger alltid... Man säger dumma saker, man gör dumma saker, men det är bara att bryta ihop och komma igen.
Mm, ja. En sanning. Jag ska inventera lite var ditt hjärta egentligen ligger. Om du skulle få ett erbjudande att bli judoförbundets ordförande, eller du skulle få ett erbjudande att bli CSR-chef på Vattenfall, vilket skulle du välja?
Oj, det var ju en svår fråga.
Wow, nu ställer vi en svår fråga också.
Nej, men jag skulle ta Vattenfall, för jag tror att det finns otroligt mycket potential. Och det finns mycket gott inom Vattenfall också. Jag vurmar ju lite för det här med storbolag, och jag tror på dem. Och jag kan tycka att det är lite orättvist att... jag vet inte, att man kan göra 1000 bra saker och så gör man en lite sämre sak, och då faller man väldigt, väldigt hårt. Och man...
Är det orättvist, tycker du?
På ett vis är det inte alltid så konstruktivt, tror jag. Att ett misstag ska överskugga allt annat man har gjort. De sakerna kan ju fortfarande ha varit bra. Jag menar, om vi skulle uppfostra barn på det viset, hur skulle världen se ut då? Då skulle vi inte ha så harmoniska vuxna. Och sen klagar vi på att vi inte har harmoniska bolag.
Nej, jag köper den, men samtidigt så är det ju lite skillnad. För ett barn har ju svårt att göra saker som får sådana konsekvenser som om ett storbolag ställer till det. Om man välter ett oljeborrningsplattform nere i Sydamerika eller någonting. Så det blir lite större konsekvenser än om någon välter ett glas mjölk hemma liksom.
Ja, men jag tror att det har hänt, kanske jag ska omformulera mig, jag tror att det kanske har hänt många små vältor innan, och hade man haft en öppnare kultur där man kunde prata mer om sina misstag och diskutera hur kan man göra saker bättre, då skulle man inte ha vält en oljeplattform, då skulle man aldrig ha investerat i brunkol, då skulle man aldrig ha hamnat där. Det händer någonting på vägen i stora företag där kanske de här whistleblowers ibland tystnar, och sen så liksom åker man snett. Det var kanske lite mer så jag menar. Jag menar absolut inte att det är någon ursäkt.
För då är det sättet vi talar om misstagen som måste vara förlåtande och lärande. Och även om vi tar extremen, inte bara kulturen utan även massmedias sätt att behandla. För det är där man ofta tänker på Vattenfall, att de blir massmedialt, är de ju dragna alltid som den onda, den dåliga. Och vi borde även massmedialt snarare titta på vilket lärande, vilka förutsättningar, vilken förändring. Är det så vi tänker?
Det är så vi tänker, och kunna prata om vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och hela, ja.
Liksom och titta
på vara öppna med det och titta på en helhet. För jag tror inte att det sitter, det som jag också tycker är lite läskigt, det är när massmedia på något vis kanske hänger ut enskilda personer som att de är onda. Jag tror att det finns extremt få människor som går till jobbet 8 timmar om dagen och tänker nu ska jag vara ond och förstöra världen. Jag känner ingen. Ni kanske känner någon som...
Nej, men man kanske inte är ond, men man är slarvig. Man, för det är ju det. Jag tror inte att man försöker vara ond, men man är däremot slarvig med att tänka konsekvenser av sin handling. Det är ju hela stora delar av finansvärlden som är otroligt slarviga med att ta ansvar för sina, för sitt agerande.
Och du tycker det är ondska?
Nej, jag säger det är inte ondska. Jag håller verkligen med om det. Jag tror inte att människor är onda. Jag tror att människor i grunden vill göra gott. Alla vill göra gott. Men jag tror att man slarvar med att förstå konsekvenserna av sin handling. Och man orkar inte riktigt. Det finns inga verktyg. Alltså det finns de här 28 000 ursäkterna. Så att det är inte ondska, men det är slarv och vårdslöshet helt enkelt.
Ibland är det slarv och vårdslöshet, ibland är det hur hela företagskulturen är uppbyggd, att liksom folk känner sig maktlösa.
Ja.
Jag vet inte om ni såg, det var ju en undersökning och den var ju väldigt skrämmande, som gjordes på Caminodagen här där vi var med som utställare SVN. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det kanske ni kan researcha upp. Men det var ju bara tyvärr, det var ju under 20% av svenska befolkningen som kände sig passionerade över sitt jobb. De flesta kände sig ju likgiltiga och ganska stor andel passivt motarbetade sitt eget företag. Då har det ju gått snett någonstans. Att inte, men jag skulle inte kunna tänka mig att jobba någonstans där jag inte kände en passion. Men det är ju jag, det kan vara olika personligheter. Och det var ju till och med en andel av Sveriges befolkning som går till jobbet och aktivt motarbetar sin arbetsgivare.
Oj.
Hur kan det ha blivit så?
Ja, men det är ju inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, tror jag. Det är väldigt svårt att byta jobb, och det finns väldigt, väldigt trygg, fast anställning, väldigt trygg. Och då byter man inte jobb, man sitter kvar i båten och blir missnöjd istället, tror jag. Men det var min hemmagjorda snickrade teori som jag snabbt kan. Jag går vidare istället.
Har du prövat Karins bullar här nu? För de är fantastiskt goda.
Tycker du jag ska passa på att ställa, ta dem nu när jag ska ställa frågan?
Nej, eller så tar du det.
Jag tar alldeles strax.
De var väldigt goda, Karin, i alla fall.
Ja, vad bra.
Vad tycker du särskiljer SVN från andra nätverk?
En sak med SVN som är så otroligt roligt och lockande, det är ju att det är så mångfacetterat. Vi har allting från den lilla enmanskonsulten till det större företaget som ICA och Telenor. Och vi har även organisationer, medlemsorganisationer. Vi har en målsättning att bli nätverkens nätverk. Vi behöver inte som en branschorganisation gå med minsta gemensamma nämnare. Nu hoppas jag inte trampar allt för många branschorganisationer på tårna.
Men... Det går bra, vi trampar alla på tårna. Här är vi
men
fritt att
utan
på.
Att vi har en ganska unik möjlighet, tror jag, att vara en positiv röst i samhällsdebatten.
Hur många medlemmar är det?
Vi har ett 70-tal medlemmar, men jag tror att vi skulle kunna vara många fler, och det är ju någonting som vi diskuterar i styrelsen nu, eller hur, Rosa?
Ja.
Vi har ju en vision att gå från att kanske vara lite mer analoga för en andel besjälade själar till att bli mer digitala. Så den här podden kommer ju väldigt lämplig och nå fler.
Men du, samtidigt, den här frågan kan ställa till er bägge. För
nu äter jag bulla.
Nu är du generalsekreterare här och styrelseledamot här. Det som ni beskriver som fördel då, att ni är så breda och det är allt från den lilla konsulten till det stora företaget som ICA. Men gör inte det också att SVN blir väldigt suddigt? Vad är SVN? Jag ställer frågan som medlem i SVN. Vad är SVN för någonting egentligen?
Helt rätt. Det är vår största fördel och vår största utmaning, och därför måste vi bli än mer visions- och idéstyrna. För då spelar det ingen roll om du är stor eller liten, men om alla kan skriva under på. Vi hade ett jättespännande, en spännande idékonferens efter vårt senaste årsmöte där vi diskuterade bland annat FNs nya 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. Och hur passar våra aktiviteter in med dem. Vi samtalade om hur vi kunde bli bredare och finnas över hela Sverige. Och jag tror enas man om några av de här visionerna där vi har kommit en bra bit på väg, då tror jag att vi kan liksom, man kan se konturerna bättre. Men jag har respekt för att som enskild medlem så kan det ibland vara svårt idag att se vad SVN står för. Men i framtiden kommer det inte vara det.
Hur långt i framtiden kommer det dröja innan det blir väldigt tydligt varför man är medlem i SVN?
Ungefär till 23 oktober 2016.
Oj,
nej.
Det var väldigt. Jag måste skriva upp det datumet där. Ja. Vad hände 23 oktober 2016?
Men vi har kommit en bit på väg. Vi har ett väldigt spännande Almedalsprogram 6 juli i Donnerska huset. Och vi kommer till hösten att skriva lite mer runt hela vårt program, och då tror jag det kommer bli tydligt.
Mm. Måste man vara väldigt aktiv själv som medlem för att man ska se fördelarna?
Traditionellt har det varit lite så som det är i alla ideella organisationer, att ju mer du lägger in, ju mer får du. Inte alltid en linjär ekvation, men vår målbild nu är ju att vi kommer att bli lite mer proaktiva och prata med varje medlem runt det här med medlemsnytta. För vi har insett att medlemmarna är olika, man är i SVN av lite olika anledningar. En del vill få inspiration, få kanske ett bredare nätverk. Andra vill jobba mer med kommunikation, kanske dialoga på Almedalen. Så att vi måste hitta det här som triggar varje enskild medlem. Och bygga lite nya strukturer och konstellationer.
Tycker du så också, Åsa? Ni har samma vision kanske?
Jag tycker helt olika. Tycker jag absolut. Ja. Helt tyst.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tycker helt olika. Nej, jag håller med, absolut med om vad Karin säger. Jag tror att vad SVN behöver bli, det är att vi blir tydliga med att segmentera medlemmarna. Jag tror att vi har haft en medlemsklump. Liksom,
ska vi segmentera? Vi ska bli segmenterade.
Ni ska bli segmenterade, ja. Exakt. Men jag tror att resultatet av att man går runt och pratar om vad är du ute efter som medlem, det är att man ganska kanske kommer hitta en logik. Om den logiken är stora och små, eller ideella organisationer och kommuner. Eller vi är ganska nya på hållbarhetsfrågan, så vi vill gå och bli inspirerade och söka kunskap. Eller nej, men jag har jobbat med det här ganska länge. Jag vill ha samarbeten. Jag vill hitta samarbeten och fördjupningsprojekt. Vi måste börja se de där grupperna och jobba systematiskt för att tillfredsställa de grupperna på ett annat sätt. Mm. Och sen tror jag sanningen fortfarande att om du inte är en nybörjare inom hållbarhet, det vill säga du söker kunskap och inspiration, för det är väldigt många som gör ändå fortfarande, då är faktiskt det, då är SVN en plattform där du själv måste bli aktiv. Men det är en väldigt bra plattform att bli aktiv på, därför att den är så pass neutral. Den kan ge den lilla ett utrymme att träffa oväntade andra aktörer. Det kan bli ett fördjupade projekt, det kan bli en massa saker. Men det är sanningen att det kommer inte bli någonting om du bara sitter på en stol och väntar på att det ska hända. Medlemskapet är så pass lågt att det bara är en trebiljetten. Och den kanske är värd att ha även om man inte utnyttjar det vartenda år. Utan men var tredje år får jag ett så här, åh nu ska jag missan göra någonting. Då kanske det är värt att vara kvar i tre år för att stiga på sen och bli mer aktiv. För att hålla sig ajour med nätverket.
Mm. Åsa, vad gör jag här? Men det där var ju perfekt. Hoppas att det där känns nu. Jag sitter i styrelsen, så nu behöver jag inte säga något mer, då kan jag gå hem.
Vi klipper bort allt det där. Så det blir bara du kvar. Karin, du klev in i ändå SVN och tog över en organisation som hade medlemmar och var i full drift så att säga. Vad kände du att det här tänker jag gå in och förändra på en gång? Fanns det sådana saker?
Nej, jag känner mig ganska ödmjuk inför att det här är ett av Sveriges äldsta nätverk. Så det första jag ville göra var väl att lyssna in och förstå verksamheten som den fungerar idag. Och vara med och lära känna mina medlemmar. Och det var ju kul att få träffa dig idag, Torbjörn, från Global Happy People. Vi har inte fått till ett möte ännu, men idag träffas vi.
Nu träffas vi så här. Ja.
Mm. Men sen det som jag hade lite som vision, jag har... Jag tror att det är viktigt att fylla på med ny kunskap och ny kompetens. Och när jag studerade kommunikation och marknadsföring så fanns det ju inte ens mobiler. Och jag behöver be min 9-åring hur man sätter på tvn, för det är 3 fjärrkontroller. Så jag insåg för ett år sedan att jag måste förkovra mig lite inom det här digitala. Så jag har ju faktiskt pluggat digital strategi nu under ett år. Och det är väl en vision som jag har just för SVN. Hur kan vi bli mer digitala? Hur kan vi nå ut i digitala kanaler? Hur kan vi jobba med digitalisering som en möjliggörare för hållbar utveckling? Mm. Och det är ett spännande spår som flera medlemmar har hakat på. Vi kommer till och med ha ett seminarium i Almedalen runt det temat.
Du funderar inte på att ta nätverket i motsatt riktning? När allting blir digitalt och det nästan är omöjligt att lyckas få tag i en personal i en butik, utan man måste mejla till kundtjänst och eventuellt få svar 3 dagar senare, så skulle det vara väldigt attraktivt att träffas fysiskt.
Och bli analog.
Och bara ringa väldigt på fasta analog
istället. Vi ringer bara på fasta telefoner, ja, i vårt nätverk.
Svarar bara mellan 3 och 5.
Exakt.
Nej, men just att få en mötesplats för människor att mötas. För att det är ju det som på ett sätt känns som att det är nästan en brist i samhället. Att vi träffas för lite. Vi umgås för mycket. Vi har en massa vänner som vi inte vet om de är våra vänner verkligen.
Jag ler här i podden, men det ser man inte. Jag tror inte att det ena förskjuter det andra. Jag tror att det här är kompletterande strategier. Vi ska absolut inte ta bort de fysiska mötena, våra frukostmöten. Vi kommer ha en uppstart i höst tillsammans med bland annat en av våra nyare medlemmar, Frans Schartau, runt Gringo Trail, som är en filmvisning om turismens påverkan på vår planet och människor. Så att jag tror att de här kompletterar varann. Och redan nu har vi fått propåer till exempel runt vår Almedag, där de frågar, kommer det här att sändas? För jag kommer inte kunna vara där. Vi kan ju inte ta alla Sveriges företag och organisationer till Almedalen. Några måste få delta digitalt också. Så jag ser mer att vi utvidgar mötet.
Det är komplement.
Ja, och förlänger mötena.
Du säger att du ska utmana de svenska företagen. Alltså, SVN har en potential att vara vitalt och utmana. Ja, utmana hur mycket man utmanar. Men vilken är frågan vi borde utmana kring? Vilka är de frågorna som vi borde liksom, här ska vi sätta?
Men eftersom vi är väldigt breda och har under åren jobbat med väldigt många olika frågor, så tror jag att vi kan vara en aktör som verkligen kan ta oss an Agenda 2030 och utmana våra medlemmar och andra intressenter. Hur kan vi liksom anpassa det här till svensk verklighet och och göra det här i praktiken så vi når de här målen 2030. Det är en sån där spännande utmaning som jag tror att vi kan diskutera.
Mm, då skulle man behöva skriva om målen också. Men det var en bieffekt. Så. Mm.
Ja, men det håller ju alla världens länder på med att göra nu. Ja. Skriver om vad betyder det för mitt land.
Ja, och
nästa steg blir ju sen att säga okej, vad betyder det här för mitt företag och min organisation?
SVN har ju ett stort engagemang och visat intresse för personer med funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och deras roll på arbetsmarknaden. Är det så att sociala frågor är liksom det som ligger verkligen i SVNs fokus?
Social Venture Network.
Fast så social i det här är väl egentligen samhälle?
Jag tänkte att hon skulle svara på det.
Ja. Alltså för mig, men det kan ju vara mina år i USA, så ser ju jag Social Venture Network och historiken, det handlar ju egentligen om, precis som Åsa nu nämnde, liksom samhället. Jag vet att en del av våra medlemsföretag tycker det är väldigt bra att vi heter Social Venture Network, för det finns inte så mycket nätverk i Sverige runt sociala frågor. Det har funnits ganska mycket runt miljö under en längre tid eller mer tekniska frågor, men jag ser ju att det här social inbegriper även miljöaspekterna. Och vi har ju varit väldigt aktiva inom till exempel klimatområdet.
Jag läste på igår, jag var tvungen att läsa på hemsidan, då finns det så här fina saker som skrivs om SVN. Då står det att vi ska jobba med erfarenhetsutbyte, goda exempel, arena för diskussion, inspirera, hitta likasinnande. Och så vet vi att vi har väldigt många olika sorters medlemmar, några som är helt nya och ramlar in på banan. Är det inte liksom en väldigt stor risk att det blir ytterligare ett jävla massa jamsande? Vi pratar och pratar och pratar, och har vi tid med det egentligen? Är det inte slöseri med tid med allt det där? Blir det verkstad någonsin?
Absolut. Men det blir också väldigt mycket samtal.
Ja, det vara så mycket samtal? Har vi inte pratat färdigt? Borde vi inte bara göra? Det här är ju fluffbubblornas fluffbubbla.
Nej, det måste vara så mycket samtal innan man kan göra.
Varför det?
Men man kan göra och sen samtala också. Det här är nog mer en läggningsfråga.
Men finns det inte risk att det bara blir samtal och inget göra? Det blir massa fina möten när man lyfter goda exempel, och så blir det egentligen inte generellt utan det blir bara undantag. Och så putsar man på en pokal som egentligen är ganska rutten.
Nej, det tycker ju inte jag då. Och sen så, men det här är väl en definitionsfråga som vi får diskutera mer med styrelsen.
Alltså, det är inte styrelsen som frågar den, utan det var Åsa Cisarpott som frågar den. Ja.
Nej, men för att jag tror ändå att verkstaden måste till stor del ske i våra företag och organisationer. Ett nätverk kan liksom inte ta över verkstaden, utan nätverkets funktion är till stor del att föra samman, samtala, lyfta frågor, i viss mån opinionsbilda. Sen måste det bli verkstad, och där kanske vi kan bli bättre på att puffa på våra medlemmar och organisationer, men det måste bli verkstad i organisationerna.
Vi ställde frågan till Pia förra gången och då berättade hon att det ställs inga villkorade krav för att bli medlem. Vem som helst kan bli medlem. Och SVN kan inte heller utesluta någon. Finns det inte en risk att man liksom går med som en sån här biljett för att säga ja, men jag är med och gör fina saker, men jag tänker i realiteten inte göra ett skit?
Ja, men då har vi nog förändrat de medlemskraven, för så ser det inte ut nu. Man måste faktiskt ansöka om att bli medlem.
Ja.
Och man måste ha en idé att man vill göra något med sitt hållbarhetsarbete, CSR eller miljöarbete. Det måste man skriva i sin ansökningsblankett.
Har vi sagt nej till någon någonsin?
Det vet inte jag. Jag måste kolla i arkivet.
Men
det är ganska självreglerande. Man söker sig inte till ett nätverk som vill jobba med etik, miljö och sociala frågor i arbetslivet och på fritiden om man inte vill göra det.
Men kan du tänka dig att du skulle kunna söka företag där du känner att nej, de här vill inte jag ha med som medlemmar?
Ja.
Vilka då?
Ja, jag kan ju tänka mig att det får då föras upp till styrelsen om det till exempel skulle vara ett nätpokerbolag som ville vara med. Då får man nog diskutera varför man vill vara med. Vill man vara med för att man vill minimera riskerna? Alltså, alla illegala verksamheter säger vi nej till.
Money laundry,
LB. Det var ju bra. Det var skönt att veta att ni säger nej till.
Men, du, om man, men spelbolaget tycker jag skulle vara intressant.
Ja, men Svenska Spel till exempel. Nu är ju de medlemmar i andra nätverk.
Ja, men, de skulle nog bli godkända.
De skulle bli godkända. Men inte nätpokerbolag som inte har ett aktivt program mot spelmissbruk.
Ja, men det har de allihopa.
Och då är det
jag skulle lätt, jag tycker styrelsen, jag ska rösta för. Jag tycker de ska bli medlemmar. Detta är en kall till alla. Förlåt, ja.
Om vi går på istället tre drömmedlemmar, kan du se sådana som du inte redan har idag? Finns det en, liksom, en typ av bransch eller organisationstyp som du gärna skulle vilja ha in som drömmedlem?
Ja, vi har ju pratat om två.
Och vilka är de?
Tydliga företag alltså.
Ja. Coca-Cola förstås, ja. Vattenfall, välkomna om ni lyssnar. Energibranschen har vi haft inne, nu är det lite svagt. Vi skulle gärna ha fler energibolag. Sen den tredje branschen där jag samtalar med några företag, det är ju de som är aktiva just inom det digitala. Så både konsulter inom det här området, men ännu fler så aktörer, vi har ju några, vi har ju Telenor med, vi har Samsung med, jätteroligt, otroligt spännande bolag som gör väldigt mycket. Mm. Men vi välkomnar fler.
Just
Vattenfall som du nämnde, de är ju med till exempel i CSR Sweden, är det ett problem? Skulle de vara tvungna att lämna CSR Sweden?
Absolut inte, vi välkomnar CSR Sweden och blir medlemmar hos oss också.
Det var ju
och roligt. CSR Västsverige, vi har faktiskt en vision att också jobba just med nätverk. För alla vill vara med i nätverk, men vem ska stötta nätverken?
Så när NMC ringer och hör av sig och säger vi vill bli medlemmar i SVN.
De är jättevälkomna. Jag var på ett väldigt trevligt och inspirerande frukostseminarium här om månaden med NMC.
Då? Men hur blir det om alla nätverken blir medlemmar hos varandra? Det blir ju liksom en enda gegga av alltihop.
Men förstår
men
är
det
vilken
inte
fantastisk...
det som är hela idén med ett nätverk?
Ja, okay. Förstår du inte vilken möjlighet av, om de nätverken mot alla odds blev överens om någonting, då hade det ju varit helt makalöst.
Jag märker att jag är den enda här i rummet som inte anser att det var en kanonbra idé.
Men en helt annan fråga. Finns
Gröna bilister är ju med, det är en medlemsorganisation, lite av ett nätverk. Jättespännande, de
men
har
just
bidragit.
När, det förstår jag. Mm. Det är ett annat typ av nätverk som blir med. Men att inbjuda till exempel CSR Sweden som är ett parallellt nätverk.
Nej, men de är inte ett parallellt, de är en helt annan varelse. Ja. Både Haga och
CSR Haga är också välkomna. Nina, hör du det här?
Det är helt olika saker.
Det innebär ju 90 medlemmar hos oss.
Okej, men det innebär ju att SVN kan bli medlemmar hos CSR Sweden också då?
Absolut.
Ja. Och varför är ni inte det?
Nej, vi har bara inte kommit så långt.
Okay. Tidsfråga.
Vi är medlemmar i CradleNet.
Mm. En fråga, Camino, är ni medlemmar
i också? Camino är vi medlemmar
också ett i. Men en helt annan,
aktuell hållbarhet, men det är väl mer ett företag?
Ja, det är absolut ett företag. Men finns det inte en risk att vi, att lite av, jag är ju faktiskt nästan gammal i gården som medlem i SVN. Och det var lite av, nu ska jag, det var ju ett litet flummigt nätverk med en blandning av så här lila-rosa konsulter och konsultkonsulter, kostymkonsulter.
Och, det är vi fortfarande.
Ja, finns det inte risk att vi svassar för mycket för de stora? Tittar man i styrelsen nu, tittar man på vad som kommuniceras på hemsidan, de vi pratar om, så är det de här stora varumärkena. Blir inte det, kan inte det bli lite fel?
Nej, det tror jag inte. Alla små är också välkomna att kliva fram. Nu har ju de lite mer resurser, så de kanske har varit lite mer aktiva, men om man tittar i på vårt Almedalsprogram 6 juli så har vi en bra mix tycker jag, både stora och små företag och även andra typer av organisationer.
För på något sätt så skulle man, om man blev, kan, man skulle kunna säga att kan man katalysera igång kraften hos alla dessa små konsulter, små och stora konsulter, kunde våra rådgivare bli bättre så borde det kunna vara en verkligt sprängeffekt in på de företag som vi sen konsulterar hos. Så det finns ett enormt värde av att ladda konsulter med både kompetens, vilja och erfarenhet på ett helt annat sätt. Och det är inte många nätverk blir det här, vi vill ha Coca-Cola och Vattenfall för de syns och finns. Liksom. Är det någonting vi missar? Nej, nu kommer svaret. Nej, det missar vi inte, kommer de svara.
Nej, men vi kan absolut, jag håller med. Ladda in de små.
SVN har ju valt att använda termen CSR. Andra pratar ju om planetnytta och mer fokus på planetära gränser och hållbarhet finns. Är det viktigt vad man kallar de här begreppen? Eller liksom vilka begrepp man använder?
Det kan ju vara viktigt i olika kretsar. Men de har ju alla en lite olika ton, eller vad jag ska säga, beroende på var man är någonstans. CSR är ju det kanske som används fortfarande i mycket akademiska kretsar när man forskar på företagens sociala ansvar och så vidare. Då pratar man om den här utvecklingen runt corporate social responsibility. Så därför finns det kvar. Men jag tycker jag välkomnar en mångfald av begrepp. Kanske till och med skulle vara ett seminarium. Vad ska vi kalla vårt arbete? Vårt rädda världen-arbete. Planetnytta är ett spännande koncept som vår konsultmedlem UNWE jobbar mycket med. Och där har man ju tagit steget längre än att bli, så att säga, lite mindre dålig för världen. Utan hur kan man som företag förbättra jordens förutsättningar och människors förutsättningar? Och det tror jag vi kommer se mycket mer av. CradleNet är lite inne på samma, cirkulär ekonomi är lite inne på samma tanke, och även shared value som också är ett sånt här begrepp som växer fram mycket.
Och ryms de inom CSR eller är de parallella begrepp, eller hur ser du på det?
Ja, de ryms inom CSR.
De är ju lösningar på CSR-frågan. Mm. Väldigt ofta cirkulär ekonomi är lösningen på de resursutmaningar som hållbarhet ställs, eller som man ställer för inom ramen för hållbarhet. Så nu var jag tvungen att svara på det också.
En dellösning i alla fall.
Ja, vi nämnde de globala målen för hållbar utveckling som hastigast. Du sa att det är där man skulle kunna utmana. Tror du att de verkligen ger effekt? Så här FN-förhandlade mål på toppnivå. Har du förväntningar på att de kommer sprida sig? Är det viktigt som CSR-aktör att positionera sig i förhållande till de globala målen?
Jag tror inte att de där målen gör ett jota om vi inte tar tag och jobbar med dem. Men jag tror att de kan vara en positiv drivkraft, en positiv vision. För att jag kan tycka att nu när CSR och miljöarbetet har blivit lite mer mainstream i företag, alla rapporterar, så kan hela arbetet bli lite visionslöst, lite själlöst. Man liksom samlar in sin data, but for what? Vad är liksom slutmålet? Att reducera koldioxidutsläpp, det, målbilden måste ju vara för att vi ska ha en planet som håller sig inom sina liksom gränser så att vi kan leva här på jorden. Eller om vi jobbar med mångfald så är, måste vi väl ha en slutmålbild att det är för att vi ska ha ett jämlikt samhälle. Det är där jag tror de spelar in som en positiv vision. Nu kan inte se det här för att jag gör det här på radio, så jag vet inte hur vi ska göra det här.
Vi ska nu försöka illustrera vad vi gör.
Nu får ni illustrera vad jag gör.
Hon spänner nu sitt hårband för oss.
Ja. Och här uppe då, här kan vi ha Agenda 2030. Mm. Och här har vi vad företaget eller organisationen
i nederdelen
är nu. Mm. Ni märker att det finns en spänning här. Det finns
bara, nu drar Karin i bandet så man ser att det är
två val. Antingen så låter man de här målen vara en vision som företaget, organisationen kan dras mot. Mm. Eller så säger man det här är för orealistiskt, vi bara sänker vår ambition. Och då
blir snodden en rund boll igen. Okay. Och vi hamnade på nuläget.
Så det är inte facit. För jag tror att det är där som folk trillar snett med Agenda 2030 och de nya FN-målen, att det skulle vara något facit. Nej, de är någon slags vision för världen. Sen måste man själv göra själva kartan och vägen dit.
Så egentligen när du svarade på frågan, det är 2030-målen som skulle kunna utmana de svenska företagen. Är det kanske ett hållbart ledarskap, alltså att våga vara visionär som egentligen är utmaningen?
Ja.
För det är det vi har missat. Vi pratar om problemen, vi pratar om imorgon, vi pratar om tekniska lösningar. Vi nördar ner oss i cradle to cradle, jag tycker om cradle to cradle, men istället för att säga hur ser en hållbar värld ut, hur kommer den vara?
Ja, för då ger man arbetet en högre mening. Annars så är det ju som om vi skulle säga till våra barn som går i skolan, ja men du måste klara ditt matten här, varför det? Jo, för att du ska klara ett prov. Nej, men vi har, det är ju inte därför, utan det är för att man ska klara sig i livet och man ska kunna nyttja. Och bara samla in data för att vi ska ha en hållbarhetsrapport. Ja, men mot vad? Vi måste ju sätta en vision, en målbild. Och det har ju många företag gjort för sitt företag eller för sin organisation. Ja, men varför har de satt det målet? Vad ska det leda till? Och det är liksom där jag tror vi kan spetsa till och så våga vara lite mer visionära.
Ja, jag delar verkligen din uppfattning om det. Att vi behöver verkligen lära oss bli bättre på att måla upp en ljusare framtid.
Fler samtal om en hållbar värld som musik för mina öron. Mm. Det är en så, vad jag ankar i mig bara kvackar av glädje.
Men för att direkt krossa det här så måste jag ställa en fråga om, för du nämnde tidigare med misslyckanden. I de, om jag uppfattar det rätt, så i företag, de stora företagen, så är man mer van vid att se hur ska man kunna dra nytta av sina tidiga misstag. Var det så du pratade om det? Eller?
Ja, det är väldigt olika företagskulturer skulle jag säga. Jag tror att det finns stora företag som är duktiga på att dra nytta av misstag och det finns stor, men jag tror alltså om man ska kommunicera med omvärlden så är man ofta lite rädd och försiktig. Jag kan jämföra bara med då den här som jag fått en liten inblick i, den digitala världen, startupvärlden. Där har de ju till och med väldigt välbesökta frukostseminarier som heter Fuck Up Mornings, där man berättar om sina misslyckanden, när man gick i konken eller när en app inte fungerar. Det är inte så många liksom fuck up mornings för hållbarhets-Sverige som jag ser. Jag ser inte näringslivets miljöchefer kalla till en fuck up morning där.
Men jag ser inte heller SVN kalla till det.
Nej, och det måste ju vi börja göra.
CSR-podd och SVN kan samarbeta om det. Ja. Fuck up mornings är vi helt för.
Vi har efterlyst.
Men en annan fråga.
Det är misslyckande länge.
För att bygga på den, är det något svenskt över det? För du har ju erfarenhet av att jobba i Tyskland, du har levt väldigt länge i USA, du har även levt i Latinamerika. Är det svenskt att vara här, den här försiktigheten? Jag ska inte prata om det som blivit fel. Eller är det globalt?
Svenskt och nordeuropeiskt skulle jag säga. I USA får man ju vara mer visionär. Problematiken är ju att ibland blir det ju inte så mycket verkstad då. Ibland blir det verkstad. Både Sverige och Tyskland, min upplevelse där när jag jobbat är att man är ganska försiktig. Man väntar på att bli upptäckt och det händer ju sällan. Mm. I alla fall inom de här frågorna. Jag har jobbat med hela Europa och där i Sydeuropa så var det också lite mer. Man fick drömma lite mer, diskutera lite tokiga idéer och det var okej att säga nej men du är en idiot, det där funkar ju inte alls. Eller ja, let's go for it, och det var inga hard feelings, sen var det ut och ta ett glas vin på kvällen. Det är inte riktigt den kulturen vi har i
Norden. Vilken idiot du är. Finns det saker man inte ska prata om i CSR-världen? Finns det hela kor som man inte borde, liksom, inte borde beröra?
Bevisligen så finns det ju väldigt många som tycker att det finns många heliga kor. Men problemet är ju att det verkar vara väldigt olika inom olika grupperingar och företag. Så att jag vet inte.
Det är en massa olika kor.
Ja, jag vet inte vilken ko det är man attackerar. Så att jag tycker ju inte det. Jag tycker man ska kunna prata om allt.
Mm. Vem inspirerar dig i ditt arbete? Ta det någon sån här role model, den personen. Varje gång jag tänker på den personen så tänker jag, det här är kul.
Oj, det var en svår fråga.
Uppenbarligen inte. Det är ingen du har på bild varje fall över ditt skrivbord som du tänker att den här personen får mig alltid att göra rätt saker.
Nej, men det finns ett citat på Coca-Colas huvudkontor som inspirerar mig, som jag tänker på en del. Det är lite otippat. För en sån. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't care who gets the credit. Då kan man ju byta det till vad en kvinna kan göra.
Unless it's Pepsi. Kanske man ska lägga till då. Ja. Okay.
Rätt färg på dräkten. Mm. Ja.
Du, vad är riktigt roligt i din vardag? Vad är det roligaste med ditt jobb?
Nej, vad är det roligaste i din vardag? Vi måste ha med ljuden också. Vad är det roligaste i din vardag?
Ja.
Nej, men det roligaste som finns, det är väl när jag träffar människor. Det kan vara på jobbet, i ett frukostmöte med SVN. Eller det kan vara på judoträningen. När man träffar en människa som säger, jag kommer aldrig kunna göra en kullerbytta. Och sen bara nästa träning så kommer de och säger, du, jag vill prova att göra en kullerbytta. Och det är lite så är det ju också med de här hållbarhetsfrågorna. Man träffar, det roligaste är ju att få träffa alla de här människorna. Jag får väldigt mycket energi av alla olika människor jag träffar, både i vardagen och eller på fritiden och på jobbet. Och när de säger, nej, men det där kommer aldrig ske i mitt företag.
Då kramar du dem och så gör de kullerbyttor. Eller hur?
Lite och sen så
händer det ändå. Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.